With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag är K för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd.
Hej och välkomna till episod 190 av Radio Råsunda. I det här avsnittet kommer vi bland annat snacka med vår nya assisterande tränare Sean O'Shea och fystränaren Johan Svensson. I studion, mig, Emil Östman, och dig,
Nathalie Bergström. Kul, wow. Emil, verkligen. Det här är första gången du och jag kör med varandra. Det här är typ så här första gången sedan Duckyfaden jag kör försnack. Så att jag är
men härligt.
Eller hur? Jag är så extremt taggad på det här och nu får jag också en officiell liksom, möjlighet att säga välkommen till Radio Råsunda.
Tack så mycket.
Skitkul.
Och det är ju en peppervecka, det är ju tävlingsvecka igen. Vi ska ju möta J Södra på lördag. Hur peppad är du?
Jag är så extremt taggad. Alltså det går inte att beskriva. Så här, jag tillhör ju de här människorna som går på hockey när inte fotbollen spelar. Jag gör det när hockeyn spelar. Men det är något speciellt med att få liksom gå på första tävlingsmatchen och känna att den här långa jävliga vintern kanske är över till slut. Och du vet, känna det här att ja, men det är bara 110% fotboll i luften. Det är så fantastiskt, jag älskar det.
Samtidigt så kanske det är lite deppigt. För att matchen på lördag är ju verkligen ett hårt avslut på guldfirandet. Alltså, från och med lördag så är vi ju liksom, alltså vi är ju fortfarande mästare. Men vi är ändå inte mästare på riktigt samma sätt. Liksom.
Allsvenskan har inte dragit gången, kom ihåg det.
Visserligen, men då är liksom, då är det nytt år, nya tag. Det känns ändå lite tråkigt att lämna 2018. Men
jo, jag förstår vad du menar faktiskt. Gud, nu kände jag också där.
Men det ska bli skitkul att få se riktiga fotbollsmatcher igen.
Ja, gud ja.
Mm. Apropå matcher, det var ju en match i fredags på den härliga kontorstiden 14.00. Lyckades du se någonting av matchen mot New York City?
Nej, alltså jag ville verkligen, men det hade inte gått. Så att jag satt och så smög uppdaterade Twitter under mitt skrivbord på jobbet. Jag hoppas inte min chef som är AIK lyssnar på det här. Hej Robert! Nej, jag såg ingenting, utan jag förlitade mig helt och hållet på Twitter. Och jag har förstått i efterhand att jag kanske inte missade jättemycket förutom den första kvarten.
Ja, men jag tittade ju på med ena ögat medan jag jobbade. Och jag skulle vilja säga att det var ju ganska mycket träningsmatchkänsla, men jag tyckte ändå man kände igen, alltså det kändes på något vis ändå, man kände igen det trygga AIK med formen och så här. Sen var det ju, alltså det var ju rostigt, man såg ju Elionossi till exempel, brände ju två galet bra lägen, överlag många brända chanser och en del slarv liksom lite här och där, men jag tyckte ändå man kände igen det organiserade AIK.
Så stommen är kvar typ? Så.
Ja, men det känns så. Det kändes ändå ganska tryggt att se den matchen. Även om matchen i sig, vi glömmer den. Vi glömmer den.
Men jag måste ändå bara få säga att en sak som gjorde mig extremt glad så här i efterhand var att det, det såg så fint ut att så här, alla i laget som kände honom, för Ebenezer Ofori spelar ju i New York, och det såg så fint att liksom att de hängde med varandra och kramades, och det spelades in ett sportlivavsnitt som jag inte har hunnit se än, och man saknar ju honom.
Fantastisk spelare.
Och
kulager i midjan.
Ja, det är galet.
Galna alltså. Vändningar han kunde göra med boll.
Och det vet ju vi som minns när han spelade hos oss. Så att jag hade ju velat se honom lite i action också. För att det är inte så att man sitter och följer amerikanska fotbollsligan superslaviskt. Så att jag har ju inte sett honom spela sedan han lämnade. Så det hade ju varit a sight to see, så att säga.
Men han startade väl inte, om jag minns rätt.
Han blev
inbytt i slutet. Så att jag såg tyvärr inte heller så mycket om honom. Annars, nyheter i AIK-världen. Saletros är tillbaka.
Ja.
Och Gravius ut.
Ja, det där är... Jag förstår... Jag tycker det är kul att Anton är tillbaks. Han och Sundgren är väl de som verkligen är så här extremt stora AIK-are i laget. Så det är kul att han får komma hem med tanke på hur det såg ut i Ryssland. Han fick ju väldigt lite, om ens det, speltid på grund av ryska regler. Men att Christos Gravius lånas ut till Degerfors igen, det är ju lite trist med tanke, och speciellt med tanke på att han satt i den här studion för bara några veckor sedan.
Samtidigt undrar man ju om det lämnas en lucka då för ytterligare någon värvning in, och då tänker man väl kanske på Nabbe.
Åh gud, jag vet inte om Nabil Bahoui lyssnar på Radio Råsunda, men Nabbe, om du gör det, tro mig, alla supportrar och även såna profiler som Nebojsa Novakovic, alla kärleksbombar dig på Twitter. Så gå in och se den explosionen du har i dina notiser och mentions. Och kom hem, vi saknar dig och vi vill se dig i AIK-tröjan en gång till.
Och kanske här i Radio Råsunda studion också.
Ja, det är
fixa hit en... Jag heter hon pappa special från grillen där i Bredäng.
Ja,
kanske
exakt.
Locka hit honom med det.
Nu har ju Milosevic lämnat, men vi måste ju köra duellen 3.0 och göra det till en årlig tradition. August Bongberg körde ju duellen 2.0 med dem förra året. Nej, men Nabbe, dags att komma hem. Vi saknar dig. Men utöver det så har det ju hänt... Bara nu när vi spelar in det här, det är tisdagen den 12 februari. Ungefär vid den här tiden igår publicerades en ganska lång artikel i Dagens Nyheter om det stundade årsmötet. Har du läst det?
Ja, jag har läst det, och det är svårt att säga så mycket om den, tycker jag, från mitt personliga perspektiv. Men man blir ju lite orolig på olika sätt när man läser om den. Samtidigt så försöker jag väl ha lite is i magen för att höra historien från lite fler olika håll. Och det vore ju...
Speciellt namngivna håll. För att det här med att någon läcker anonymt. Visst, är man missnöjd? Man har ju all rätt att vara missnöjd, känner jag. Det är flera som förmodligen är det. Men att gå ut och prata med media när det är mindre än en månad kvar till årsmötet, det är så här, du kunde eventuellt ha sagt någonting tidigare eller sagt någonting inom egna led. Det känns bara så tröttsamt, för att det känns som så här, Sveriges mest säkra vårtecken, det är kaos kring ett AIK-årsmöte.
Bayern åker ur banden, kaos kring AIK-årsmöte.
Ja,
då är det vår.
Hörrni, ni hörde det här först i Radio Råsunda. Snart är våren här. Men med det sagt så måste vi faktiskt säga att årsmötet äger ju rum 5, och det är också en tisdag precis som idag.
5 mars.
Och är man inte medlem i AIK, alltså i klubben AIK, så kan man med lätthet fortfarande bli det. Men jag tror att man kan bli det.
Man brukar kunna lösa det
på plats också.
På plats i dörren.
Gå på årsmötet. Vi kommer att återkomma till årsmötet i det här programmet om
det
några veckor.
Det känns som att vi borde göra ett litet större grepp. Men idag så har vi ju två andra finfina gäster. Assisterande tränaren Sean O'Shea och fystränaren Johan Svensson. Så jag tänker att vi kör igång med dem.
Det gör vi.
Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris.
Välkomna tillbaks. Vi sitter här med kvällens första gäst. Och det är ingen mindre än våra nya assisterande tränare Sean. Welcome to the studio, Sean.
Thank you very much, thank you for having me.
And we're really happy that you wanted to come, especially since you just got back from Dubai, like what, 2 days ago?
Yeah, Sunday lunchtime we landed, yeah. So it's only been 2 days.
And you just moved here as well.
Yeah.
And how does it feel like? Because the weather is not really the same.
No, it's not. It's not. No, but I feel okay. It was very strange. I was happy to leave Dubai. I'd had two spells there, so I spent like 12 years there altogether. So it wasn't very strange leaving, and it hasn't been very strange arriving. I think because the club came to Dubai for the training camp, and then obviously I've come back with the team and I've been working with them for 2 weeks. The transition was actually quite easy, so just feels normal, to be honest. I'm happy to be here. Like, I've wanted to work with the club for a long time, so I'm happy to be in, feel pretty comfortable so far.
And since I think that not many people know that much about you, could you please like introduce yourself?
What would you like to know?
Everything.
Everything. Okay, well, look, for the last 5 years I've been working in Dubai as head of football for a private sports complex. So basically my role there was to, we had a lot of international teams like Oiko who would come over for training camps. So I would look after those teams, but also worked with a lot of players from around the world. So a lot of repeat players from Premier League. So like Luke Shaw, Patrice Evra, Adnan Januzaj, Robbie Keane, Virgil van Dijk. All these kinds of players would come and work with us for different reasons. If they'd had injuries, we'd work on the rehab with them. If they had international breaks and they weren't with the international teams, we'd do some conditioning work with them. Or if they just wanted to come during off-season or pre-season to do some extra work, I'd work with them. So that was kind of my job for the last 5 years. It was pretty good, really, because you get to work with a lot of different clubs, a lot of different players, different teams, different cultures. It was good.
Why do you think those star players went to you? What's your area of expertise, so to say?
I think primarily when it first started, when players first started coming, it was to come to the facility. Like, I would love to sit here and say, oh, it was all because I was there, you know, but obviously you have to build a reputation, I guess, from somewhere. So because the facility is so good and Dubai as a destination for athletes is very attractive, you know, we were lucky enough to get a few players through the door 4 or 5 years ago. And then the work that we then did with them was then reported back to the clubs. And obviously players and clubs, they speak to each other and you kind of get a bit of a reputation for this kind of individual training, like I said, whether it's, you know, rehab or conditioning or just, you know, working with players. And it kind of just snowballed from there. I never marketed myself as an individual coach, and the facility never did that. It just kind of happened organically, if you like. So it was maybe a little bit of luck or fortune that it first started happening, but then from there you'd like to think that the way in which that you work and the reputation you develop kind of carried you forward from there.
And so you worked in Dubai for 12 years.
Yeah.
Two spells.
Yeah.
What's your background? Like, how did you get into this? And what's like your experience, basically?
All right. So I've always been involved in football. So I started playing football when I was like 6 years old.
And what team?
Huddersfield Town.
Oh, nice.
Now, we won't talk too much about them because they're rock bottom of the Premier League at the moment, so we move swiftly on from that.
Well, it's not Sunderland.
Well, that is true. That's very true. Yeah, we're not Sunderland. Not yet, anyway. if we get relegated this year, hopefully we don't get relegated again the following year. But no, so I played football all the way through to being around 21. So I played for Huddersfield all the way through my career and as a youth player. I would say that ended because of injury, but maybe also ended because I maybe wasn't at that level to play in the championship. But I always tell people it was through injury because that sounds better than saying you weren't good enough.
What did you injure?
I broke my shoulder when I was about 16, 17. And I had to have like a couple of operations and it kept dislocating. And it was a real problem, and trying to rehab it was a real problem. So you'd get fit again and start playing, and then it would pop again, or something would happen, and then you end up on the treatment bench. And as a player, as players know, being sidelined for a long time can get you down, you know. So I finished at Huddersfield when I was like 18, 19. I started playing for sort of lower league clubs, like semi-professional clubs, to try and work my way back up. And I kind of came out of that about 21 years old and started coaching. And coaching, really, I owe to my parents, because when I kind of finished playing football, my parents said, like, you know, you need to do something. And I didn't really know what I wanted to do. And my mum said, my parents said, you know, you should, if you love football so much, you should start coaching. So I actually started coaching from an early age. So I moved to Dubai when I was 21, 22. I set up a football academy, for like a junior football academy for like expat kids. I ran that for 5-6 years. Got rid of that. Ended up moving to Norway, really bizarrely. Moved to Tromsø. It's the middle of Norway, as you know, in the Arctic Circle. Coldest place on earth. Started coaching there for Tromsdalen. And I started playing again. So I played in like the third division for a couple of seasons. And then the contract finished there. Moved back to Huddersfield as an academy coach. So back to my hometown and my home club, which was great. Worked there for 2 seasons. And then I was luckily enough offered the job as head of football at the facility that I worked at in Dubai. So I went over there, and brings us back to where we are today.
And how did you first get in contact with the AIK?
Yeah, so that was, again, just kind of a chance thing. There was a guy, when AIK decided to come to Dubai for the training camp, a guy got in touch with me and said, look, can they come and train at the facility? So we got the approval to do so. I met Henrik, and the team came over for the training camp, and that was my first contact with them.
Henrik Jurelius?
Yes, the one and only. So for me, that was my, I mean, obviously I knew about the club because, you know, growing up in British football, we know about European football, and obviously AIK were in the Champions League and Europa League, etc. So I knew about the club, but obviously that was the first time I'd met the club and worked with them.
Well, could you tell us some more about your new role as assistant coach? What will you focus on?
Yeah, so for me, it's more, well, it's a split role, I guess. Individual player development is a big thing now. So obviously, talking about what I just said about the players we worked with before, it's become quite prevalent in football now that players will have a coach away from the club, or, you know, away from the main coaching staff, which is a good thing. You know, because players get to develop, you know, outside of the team training, but it can also be...
Can be a problem as well.
It can be a problem because obviously in football now you have, you know, sports science, which basically dictates how you periodise the week. So if you have a player who's training with you and you have a programme, but then he's going off and doing extra training or kickboxing lessons or something, then it can really affect a player, and it can lead to like soft tissue injuries, and, you know, the club then lose a player for a period of time. So that can be really frustrating. So the fact that we have that in-house now is really good. And I'd spoken to Björn and Jens and Rickard about that kind of role, where we can look at players who are coming back from long-term injury, look at how we can better prepare them for team training and get them back into the first team squad. But then you can also look at like the young players who maybe don't play as much as they would like to, or they need to develop. So you can do little bits of individual stuff with the younger players. But then also senior players, you know, no player is perfect, I suppose, and every professional player usually wants to better themselves. So you have somebody there who can tailor a training program to, you know, to improve a player for the reason I just spoke about.
Your focus, is it more on the technical aspects of playing football or the physical aspects?
It's everything. It's technical, tactical and physical. So I'm involved with the team for the team training, but then, like I said, if it's, you look at an injured player, then obviously Lucho and the medical team will work with them to a point, and then I kind of bridge that gap, if you like, where I'll take them from Lucho, I'll work with Lucho and Johan to then get them ready or better prepared for going back into team training.
And so if you look at the coach team, if you might, so you have Rickard, he's a head coach, obviously. Mm-hmm. You have yourself, you have Patrick Gillefalk.
Yeah.
And then you have Kenissa Matopoulos.
Yeah.
And how would you define your roles, and how do you cooperate with each other?
Yeah, well, I think, so the structure, or the way we see the structure, obviously Rickard is the manager, Patrick is assistant coach, Kenny, goalkeeper coach, and then myself as, yeah, first team coach, our second assistant coach, and individual player coach, if you like. So it's very much as it has been, you know, with Patrick and Rickard, and obviously Bartosz last year when he was here. We sit together, we plan the training, and then we look at who takes what parts of those trainings, and then we look at the players on the outside that may be injured and stuff, and we basically work day to day and have a structure of who's going to do what and who works where and when, at what time, if you like. Yeah.
Okay, but like if we look back in time for a little while, how long have you been collaborating with the team? And because I'm guessing that you've been like collaborating with the team every time they've been in Dubai.
Yeah, of course. Yeah, yeah.
And how has that looked like? Like, what did you do for the team? Please do tell us.
Well, I think it's got easier over the last few years, because when they first came, it was very, very unknown. Like, they were very unsure about where they were coming, what the training facilities were like, what the hotel was going to be like. So the first time was a real test, if you like. So I helped out, or I like to think that I helped out quite a lot. But then ever since then, because we've had a good structure in place, it's actually worked quite easily. It's always been the same. We fly, you know, they fly across on the flights. The hotel's been the same. The training facility's been the same. So we just tried to look after them as best we can to make sure they have the best preparation, you know, for pre-season to come back and start the season again.
You recently got home from the training camp at mm-hmm. Dubai. How was it there this year?
Yeah, I mean, the training camp was fantastic. It was great. Like, obviously, for me, I was already there, so it was great. And obviously, it was very cold here for the rest of the guys. So for them to break away from the cold and get some sunshine was very good. But, you know, it was very much a training camp. It wasn't like a holiday or anything like that. The players worked very, very hard. You know, we had a plan in place from as soon as the players came back early in January of what we wanted to do. We only had one friendly game, whereas in previous years it might have been two or three games. So it was very much a training camp, getting the squad together, getting everybody fit and prepared and ready for coming back and starting the cup.
Can you tell us how you work with the players during the training camp? Like, how did a regular day of training look like?
Yeah, so it's good. The hotel that we stay in is very close to the training facility. So every morning we'd be up, we'd have a coach's meeting. We would then go and have breakfast. We'd cycle up to the complex, which was great for the coaching staff to do so, but it's also a part of the players' kind of activation, if you like, for the session. Then we'd have a team meeting before training. We'd go through exactly what the day was going to look like, whether it was a single session or a double session. And then we'd go out and train on the pitch. Once we finished, it was ice bath, showers changed, and cycle back to the hotel for lunch. And then if we had a session in the afternoon, we'd just repeat the same back up at the complex. Or if the players had an afternoon off, it would just be downtime, relaxing and preparing for the next day.
Which players do you think looked most prepared, or which players impressed you the most during the camp?
Well, that's a very good question. I can't be singling out players, can I?
Of course you can.
Well, no, of course you can.
Yeah, of course I can. Yeah, no, I think the great thing about the squad, it's obviously a very good squad because it went and won the league last year and only lost one game. But you've got some really good pros in there. You know, like if you look at the senior pros, they train very, very hard. Like Petan is very good. You know, Hernock.
Do you know his nickname?
No.
Petan? The monster.
You didn't see the pictures from Kalmar? I know that you were there. We're going to return to that.
Yeah, we'll come to that.
Yeah. But seriously, you did not see the pictures of him. He was like really far down the pitch when the game ended.
Yeah.
And he got stripped of all of his clothes aside from his briefs.
Brilliant.
Yeah. And like someone snapped a photo of him and like...
He's so pumped on that picture.
It's insane. Like, seriously, I saw like my male friends. They were like, I could go gay for the. It's that kind of an insane picture.
Brilliant. Yeah. We'll have to dig this out after the podcast then, because I don't think I've seen that. Well, Budimir came in.
But I guess you've seen him.
I saw him in the changing room after. Yeah, of course. Yeah.
So you know he's.
He's built.
Yep.
But you talk about him, he's a fantastic professional footballer. I mean, this guy he's in early every day, you know, working in the gym and stretching and getting himself prepared. He's the first on the pitch, he's the last off. And when the team have finished, he's always still there working. Like, he's a great role model for the younger players, a brilliant pro. He really is.
Well, and he kind of talks about it himself. He's a great friend of this podcast.
Oh, is he?
He's been here... I don't know how many times.
Oh, yeah.
And he says that he's well aware of the fact that, well, he's not 25 anymore.
Mm.
And so he has to invest more time in like trying to take care of his body and his physical abilities.
Yeah, of course, yeah. But it's good. It's great that he recognized that. But it sets good examples for the rest of the players, to be honest with you. Like, it really does.
If we continue in Dubai, what did you think about the game against New York City?
Yeah, I mean, it wasn't the... I don't know if you... Did you watch the game?
Yeah, but I worked at the same time, so just with one eye.
Yeah, okay. It was like, it wasn't the greatest game of football ever, like, we can say that, but it was a good way to finish the camp. Like, you know, the players got a good run out. We'd worked a lot, you know, tactically on, you know, what we do going forward, how we defend and what we do in the transitions. And we got some really good pictures out of that for the trainings since we've come back. So, I mean, it was a friendly game. It's very difficult, I think. You know, I've played in friendly games and, you know, the players are the same. It's very hard to motivate yourself in the same way as if you're playing a cup game or a league game. But it was just more about, we finished the camp, we've trained really hard, we have a game where we get some minutes in the legs, and then we come back to Stockholm and we get ready for the cup.
I think it's that kind of game that, as a fan, you're most interested in the new players.
Yeah, of course, yeah.
So what do you have to say about, like, Granli and Sacco, for example?
Yeah, see, now they've been very good additions to the squad, I think. You know, Daniel Granli's very composed at the back. He's very good on the ball. I think his recovery runs are very good. He times his tackles very well. And you can see that, like, well, obviously when we signed him, we were obviously over in Dubai, and I watched some of his highlights on YouTube and stuff, and he looks like he has the potential to be a very, very good player. Saku as well, you know, he's come in for a young boy. You know, myself and Patrick sat with him on the first night that he was in and went through our, kind of the way that Oweko plays football and what we expect of him in his role. But for a young man, he's very, very switched on, very intelligent. You can tell he's come through that Ajax system, if you like. He's got a very good football brain. I think he'll be a very promising player.
But he's still very young. Do you think he's ready for senior football?
Yeah, I think so. I don't think we would have bought him if we didn't think he was ready to play. I think, you know, he's obviously a young boy and he still has a lot to learn in the game, as most young players do. But he definitely looks very sharp. He's very, very intelligent, yeah. Yeah, I think he is.
And speaking of that, like, we talked about Saku, and before that we talked about Pertan. And, well, obviously they have completely different needs. So if you could just give examples of how you would work with Saku compared to how you would work with Pertan.
Yeah, well, I think that more comes back to Svensson's job, you know, Johan, because obviously he looks at players, we look at what positions they play. Like you say, they have different needs, different attributes. So that's all built around how we periodise the week. So their kind of strength programmes and S&C programmes will all be individual for those players. And obviously then as coaches, when we go into tactical sessions, they're playing in the positions that they play in. So we just look at areas that maybe they need to develop and obviously help them, especially people like Saku, for example. He's worked in a 4-3-3 system at Ajax for the last however many years he's been there. So it's about learning how to play in a 3-5-2 or 5-3-2, however you want to look at it. It's a slightly new role for him, so we have to show him a lot of clips. And obviously it was good to see him play against New York, because we can go back then and clip that and show him exactly where he is on the pitch and maybe little areas we can improve on over time now before the season starts.
Yeah, sorry. And exactly, the season is about to start. Today is Tuesday, and we have our first competitive game on Saturday.
Yep.
And what are your thoughts on the upcoming season? We still haven't talked about it, but I'm gonna take that question now. When Aiko won the gold in Kalmar in November, there's a sequence where Rickard's, he's standing with a microphone and singing out an Aiko chant. And in the pictures from that, yep, you are standing right behind him.
Yes,
so
I am.
Please do tell us how it came to be that you were at our goal game.
That came about basically because of the close relationship I've had with the club. That's with Jens and Björn, Henrik, Patrick, over the last few years. And because there was probably three or four times when Oiko could have won the league. As you know very well, previous to that. It got to the final game of the season, and I really wanted to be there for that because obviously I've become a very big supporter of the club. Jens and Henrik said, look, if you want to come. So I did. I jumped on a plane and I came, and I was lucky enough to be able to spend a lot of close time with the team and be there in the changing rooms and stuff after the game, which was obviously at the time a great experience because I had no idea that I was going to end up at the club, you know, 2 months later. So for me, it was just a great experience to be with them. But then to be here, obviously, as, you know, champions is, for me, is absolutely brilliant. It's great.
What went through your mind after, like, the 80th minute when all of us supporters, and I'm saying us because I was one of them, started gathering by the sidelines?
It was one of the most amazing scenes I've ever seen. You know, it's funny. The thing it reminded me of was, you know, it's like I said, I'm a Huddersfield Town fan, and about 6 or 7 years ago, we were playing a team called Barnsley. We were in the Championship at the time. And on the final day of the season, we're actually quite close rivals. It would be like OAK playing Yewgarden. So we're playing against each other, last game of the season. It was kind of winner takes all. But it also depended on other results. Now, in the 90th minute, we were drawing 2-2. And we realised that if the score stayed the same, then both teams would stay up and wouldn't get relegated. And all the players stopped playing. Because the both managers gave the message to the players. And literally, our goalkeeper had the ball. And the ball was in play. But no one was doing anything. So the last 3 or 4 minutes, everyone just stood there. And the referee couldn't do anything about it because the ball was in play and no one was doing anything wrong. And that was an unbelievable scene.
And it sounds like Sweden-Denmark in Euro 2004, I think. The 2-2 game. That got Italy relegated
out of the group stages. Yeah. So it kind of reminded me of that. I couldn't believe, but it was very strange that obviously all the fans were literally on the lines and the referees and the lines, there's just nothing they could do about it. You know, they just kind of had to let it go. It was amazing. It was absolutely amazing. And when the final whistle went and all the fans ran onto the pitch, it was just, that was incredible scenes. Brilliant.
Yeah, we like that kind of thing. So yeah. That was the first time I did that, but I hope not the last.
Yeah, well, hopefully you'll be doing it again this season.
Exactly. But please do tell us, how did the process look like when you were approached, probably by OIK, to actually come to the club, to move here to Stockholm and to start working for the club?
Yeah, well, it was quite quick. I think I'd always expressed a huge interest in wanting to come work at the club. And obviously having good relationships with people at the club, we always kind of said, yeah, you know, hopefully maybe one day it could happen. And then obviously Bartosz left in December, like quite close to Christmas. So once that was announced, then I spoke to the club and we talked about the role and would I be interested? Of course I was. And we kind of talked about that over the Christmas period and contract was offered. I signed it straight away and said, yeah, look, I'll... I will come as soon as I can because it is all I've wanted to do really for the last, certainly the last year anyway. Like I enjoyed my time in Dubai and the role that I had, but my aim was always to move back into club football. And I did have a few offers, to be honest. I could have gone back to England and I could have gone to Germany at one point, but I've said it before many times, it was just something very special about OIK. So when the opportunity came, like I was never going to say no.
Do you have any ambitions for the future about being head coach or manager at the club, or are you focusing just on individual coaching?
Yeah, I mean, I wouldn't want to pigeonhole myself as just an individual coach, but at the same time, I have no ambition to be a head coach. I don't think it's something that I want to do in the near future at all. I think I've worked with a lot of football clubs and I've come across a lot of managers and they are very, I don't know what the word is, but like for me, for example, they're very good at distancing themselves or being able to separate from the players and the staff. I don't have the ability to do that. Like for me, the way that I best work with players is that I have a bit of banter with them and a bit of a laugh, but you know, get to know them and kind of, I'd say almost become sort of very friendly with them and get to know them and know what makes them tick. So for me to be able to not do that would be very, very difficult. And you know what? It's very stressful being a manager because all the pressure's on you. You know, like it's much easier just being the coach. Like, you turn up, you do all the hard work, the meetings and everything, but you're kind of in the background a little bit and that suits me down to the ground. But look, maybe in 10 or 15 years, maybe then I might have the ambition, you know, when I'm a grumpy old man. Maybe I have the ambition to be a manager. But no, at the moment, no, I'm happy being a coach.
What did you like the most about OIK when you like started to get to know the club better? Because obviously there's a lot of passion, and I'm sorry, everyone listening, I did answer the question for him, but please do tell.
Do I just answer this by saying there's a lot of passion? No, I think the first thing was always the people that you meet. So the first person I met was Henrik, like, and obviously I got on with him very, very well. And you speak to some of the players and something about the badge of the club. I don't know, like, I mean, you guys know it because you live and breathe this football club, but there's just something really appealing about the badge. But then my first experience, I came here soon after the camp when you played Yewgarden and beat them in a friendly, and that was my first experience of the derby game. Not in a friendly, in a derby. It's my first experience of a derby game, and the atmosphere was just incredible. absolutely, I never experienced anything like it. It was like proper European football. It was brilliant. And that I was just sold after that.
You used to have that kind of, well, I don't know how to call it, but it used to look like that in England as well.
But it's gone now.
Yeah, that's, I know,
gone.
Then modern football came along and, yeah, the problem and with gone English went football. To stands.
Yeah, yeah, and the problem with English football is that it's tainted by the money, and it's just such a commercial business now, English football. So if you go to like the Manchester Derby, for example, and there's 70,000 people there, then there's probably only 20,000 proper diehard fans, and the rest are all, you know, your corporate fans or tourists that are over and stuff. And there's no atmosphere, you know, like you don't get, like you look at the atmosphere, like the derby games here, it's incredible. Like the singing and everything, just the noise that they make, it's fantastic.
You like the flares as well.
But you don't get that in England, do you? You just don't get that kind of atmosphere. So it's incredible. It's brilliant.
So looking forward to the first competitive game of the season.
Yes.
This weekend.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
On Saturday.
Yeah.
Is the squad prepared?
Yeah, enough? They are. And the squad are looking forward to it. Because it's quite a long pre-season if you look at, you know, the start of January to the end of the March. So to have competitive games for the middle of February is great for the players. It's much better, like we're talking about the friendly, you know, against New York before. To have that cup restructured where you come back from camp, players are in good condition, everybody's ready to play, and you've got actually something to compete for. So you've got the three group games and hopefully a quarterfinal and a semi-final if we do well. So you might have five really good competitive games before you play the first league game. So it's great for the fans, it's great for us as staff because the players are motivated, and it's great for the players because they want to go out and win because obviously it's a cup competition. So it's much, much better.
Actually, I have a question for you concerning that because, well, obviously we only played one friendly while we were in Dubai, which is quite uncommon. And I guess you could look at it from two different perspectives. Either we could have played at least one more friendly just to, like, really see how the players are doing, especially after the camp where you've been like focusing on training. Yeah. Or do you see like the cup being the preparing part and before the season? Could you please like walk us through that way? Because, well, it is slightly uncommon that you only play one friendly.
Yeah, I can see why you'd think that. But on the other side of it, if you look at when you play the friendly, if we'd have played another friendly, for example, and players would have got 45 minutes each, then it's only half a game each, whereas we could have spent a lot more time on the training field doing a lot more conditioning work and a lot more tactical work. So he's kind of just finding a balance, really. And I think the coaching staff, we were happy with that one friendly because it meant we got to do a lot of preparation work on the training ground. And, you know, like I say, with the sports science and with Johan, with the strength and conditioning and the conditioning sessions that we had on the pitch and in the gym, I think we feel you can better prepare the players, and knowing that you've got these competitive games coming in, I think it was a much better decision to do it that way. And I don't think we'd see the cup competition as a continuation of pre-season. We see it as a cup competition because obviously we want to go out and win the cup. We want to win everything like we should do, because that's what every football club wants to do. So I think, going back to it, the players are in good shape and they're conditioned and ready, and we start the cup competition and we go for it.
And before we start running this interview off, I have to ask you, how do you think the Swedish league, like in general, Allsvenskan, is different from what you are used to?
Every league in Europe, every league in the world is different. I've worked with, teams from all around the world. You know, like you look at China, Korea, Germany, Italy, Spain, America, England, Ireland. So they're all different, aren't they? They all have their own sort of uniqueness. But I suppose the style of football is different. It's not as, in England it's such a fast-paced game, but that's because you get to choose the greatest players in the world to go and play in that league. But I like them, and the Swedish league's a very good league. I've experienced the Norwegian league. I'd say the Swedish league is a lot better than that one.
So, last question. Will you be able to celebrate another gold medal this autumn?
I absolutely hope so. That's the dream, but when winning the league is tough enough. It's hard enough to win the gold, but to retain the gold is even tougher. So it's not going to be an easy season because, teams are going to want to beat you because you're the champions.
We also have a Champions League qualifications round coming
out. Yeah,
and that's
very important. But the club are used to that. The club had Europa League qualifiers last year. But
we've had that continuously since...
Almost 10 years.
Yeah.
We had a break for 1 year and then we're at it again.
Yeah.
So, the dream is to go out and win the league, but we're certainly going to challenge for it. But if we can retain it again, then that would be absolutely fantastic, especially my first season.
Yeah, exactly. Thank you so much, Sean, for joining us today.
Very welcome. Thank you for inviting me. It's great, that.
Yeah, and good luck.
Thank you.
Ja, då är vi tillbaka. Avsnitt 190, eller heter det episod?
Det är episod till Björn Enjebos stora förkärlek. Vi hälsar dig, Björn, varmt välkommen tillbaka till studion när helst du vill. Men det är episod och inte avsnitt.
Episod 190, och nu har vi en ny gäst i studion. Johan Svensson, fystränare.
Ja,
välkommen.
Tack så mycket.
Ni är nyss hemkomna från Dubai. Hur är läget? Mm.
Det är bra. Det var ett bra läger. Därför har vi valt att återvända flera gånger. Sett till faciliteter och träningsmöjligheter så är det outstanding.
Man måste ju bara flika in en snabb fråga här. Tycker du om vädret som råder i Stockholm just nu i jämförelse med det som ni hade i Dubai?
Vädret är faktiskt helt okej. För att säga, utifrån vad vi hade i Dubai så är det såklart att det är några grader kallare.
Några.
Men det var ju, solen var ju framme idag och solen var ju framme i Dubai också. Så att där var ju fina likheter.
Påverkar vädret ditt jobb på något vis som fystränare?
Det påverkar hela tränarstabens jobb kan man säga. Om det är minus 15 och blåser 10 meter per sekund, för då kanske du har en köldfaktor som är någonstans minus 30. Så då påverkar det väldigt mycket. Men annars så inte så jättemycket. Det finns ju någon form av limit vad man vill ha eller utsätta spelarna för. Men där är vi ganska så förskonade ändå om man jämför med till exempel längdskidåkare som har nog det snäppet värre.
Jag måste bara inflika en jättesnabb grej nu när du sa det där att man inte vill utsätta spelarna för. Jag vet inte om du vet vem Björn Lillgarvis Karlsson är. Han spelade i AIK på 60-talet. Hans pappa var också fotbollsspelare i AIK. Mm. Jag intervjuade honom för ungefär 2 år sedan och han var i AIK bland annat 62. Och så berättade han hur deras försäsongen såg ut. Mm. Då sprang de runt Råsta sjön mitt i vintern 5 gånger och det var deras försäsong.
Ja, det finns många vägar till rum om man säger så. Så att Det är ju var sak har sin tid. Mm. Och jag har själv varit där och sprungit x antal intervaller runt sjöar, runt planer och diverse. Men det är någonstans vi vill åt, det är ju att vi kan göra bättre aktioner på plan och vi kan göra fler aktioner på plan. Vi kan också bibehålla det i slutet av matchen. Och hur vi gör det, ja, idag så tror vi att vi gör det genom att vi spelar bättre fotboll. Och sen kanske vi behöver addera lite löpning i olika former som liknar spel. Antingen stora spel eller mellanstora spel eller väldigt små spel på små ytor. Och då behöver man löpa någonting som liknar det. Istället kanske för att snurra varven runt sjön. Där. Det är säkert inget fel med det. Det är bra träning i sig, men om man inte kan härleda det till fotbollsplanen så kanske det blir svårt.
Men om vi går in då på modern tid, hur såg det ut här, ditt jobb här nu under lägret i Dubai?
Jag får ofta frågan sådär hur mycket fys kör ni, eller när tränar ni fys? Och mitt svar på det brukar vara vi tränar fys varje dag, alltså lite varje dag. Vi tränar ju fotboll varje dag och fotboll är ju fys. Så beroende på hur länge vi tränar, vilken typ av övningar vi har, vilken yta, hur många spelare, hur många motståndare, vilken tid vi spelar, vilken tid vi vilar i spelen, så blir det ju en form av belastning på spelarna. Och då vill vi successivt utveckla spelarna, pusha deras gränser och skapa någon form av gradvis progression från när de kommer från att de inte har tränat fotboll på 6 veckor när de har varit lediga, haft sina program, och sen så till där vi är idag. Så att för långt svar på en kort fråga, men mina dagar ser ut som att vi är varje gång vi har träning så har jag ju delar i träningen och är delaktig i processen vad det gäller planering utifrån vad vi ska göra idag och ha en dialog med tränarteamet. Ibland direkt kontakt med i tränarteamet i form av som vi hade idag till exempel, med där vi har haft vårt högbelastande träningspass. Då har vi telefonkommunikation liksom på planen med mobiler för att kunna stämma av belastningen.
Du pratade ju där om spelarnas individuella program där under semestern. Mm. Vilka har skött det riktigt bra och vilka har kanske slarvat lite mer under jul och nyår?
Ja, precis. Jag ska hänga ut alla här. Nej,
de var ju dock väldigt duktiga på att tagga dig i sina Insta-stories under hela julen.
Ja, precis. Det är ju lite sådär. Och jag var ganska frekvent också med att pusha ut lite egen träning bara för att sparra lite kanske. Men de var faktiskt väldigt duktiga och vi hade tester i uppstarten som började väldigt gott.
Kör man fortfarande såna här piptest och sånt i uppstarten?
Ja.
Vem är mästare i piptestet 2019?
Det finns ju många varianter, så det kallas ju beep-test, var det gamla kan man säga. Då sprang man ju bara kontinuerligt fram och tillbaka hela tiden. Och så gick det ju snabbare och snabbare. Och alla hatar det. Nu heter det ju, kan man säga, jojo-test.
Just det, det är så det heter.
Det. Och det fina beepet finns ju fortfarande kvar. Men man får vila, man får springa fram och tillbaka 20 meter. Och sen får man vila en viss tid, i det här fallet 10 sekunder. Och så går det snabbare och snabbare. Och det har man sett stämmer lite mer överens med hur fotbollen är. Att man, liksom, man springer inte som en liksom, ja, vad ska man säga, skålad råtta fram och tillbaka. Utan man... Man går ju, man joggar, man sprintar, går, och därför finns den här inbyggda vilan i det här testet, så det mer stämmer överens med fotbollens natur liksom. Och då vill vi att de ska komma upp till en viss nivå, så att på svar på din fråga där, vem var bäst, ja, alla var lika bra, det är tråkigt svar, men för att vi hade bestämt en viss nivå som alla skulle till, baserat på forskningen då, som visar att om du är i ett visst spann så verkar du vara mindre mottaglig för att drabbas av skador när träningsbelastning ökar.
Så man fortsätter inte köra inte, tills alla åkt ut för att få in tävlingsmoment, tänker jag?
Nej, inte i det här testet. Man kan köra all-out-test, men vi gjorde ett så kallat jojo submax-test, det vill säga att vi har en cut-off där hit ska alla. Och där där bedömer vi att då är de redo att gå in i kollektiv träning. Det vill säga att den träningen som vi hade planerat nu från uppstarten. Det är också för att kanske dag två eller dag ett inte trycka dem rakt ner i mattan. Utan att vi vill ju liksom ganska direkt starta med att träna vårt sätt att spela. Och inte bara vi ta hänsyn till att man är jättesliten från ett test i 3 dagar. Så att vi vill kunna se vad de har för limit senare nu under försäsongen. Mm.
Hur tänker man när man lägger upp en försäsong som fysstränare? Vad gäller belastning och sådana grejer?
Det är lite som jag är inne på, att successivt stegra belastningen. Och att det yttersta målet är egentligen att för mig, jag tror jag sa det redan 2016, det är att behålla alla spelarna på plan. Det är mitt största mål med arbetet. Och det är klart att i en sport som fotboll så kommer man inte ifrån, tittar vi på skaderisken i sporten fotboll jämfört med massa andra idrotter, så inser vi ganska klart att det kommer förekomma skador. Men vad kan vi göra för att i den bästa av världen behålla alla spelarna på plan och sen så se till att om det är någon som drabbas av någon skada, antingen kontaktskada eller icke-kontakt, hur kan vi göra för att resan tillbaka blir så bra och effektiv som möjligt.
För att det är ju så att alla spelare är ju ändå individer. Mm. De har olika nivåer, olika åldrar. Jag antar att du måste anpassa deras program utifrån deras egna möjligheter. Och med det sagt, hur mår truppen idag?
Truppen idag skulle jag säga mår bra. Som jag sa innan, vi avslutade just idag ett högbelastande pass. Man kan säga att varje vecka ser ju ungefär, om man säger så, likadan ut utifrån att vi kommer ofta från att spela till match. Och de 2 första dagarna efter matchen så är det ju någon form av återhämtningsfas där vi antingen tränar direkt efter match och lediga 2 dagar efter, eller så vice versa beroende på resor och liknande. Så det är vår första princip. Sen så har vi vår andra princip är att vi har en högbelastande fas, och det är det vi var i idag. Och där måste vi pusha spelarnas gränser, dels att klara av och göra fotbollsaktioner bättre, gärna explosivare, och sen så ska vi också kunna klara av att göra fler aktioner per minut. Det vill säga att istället för att stå och ta sig av knäna och hämta andan, så vill vi att det snabbt ska kunna köra igen. Och sen så har vi då de sista 2 dagarna inför matchen är då mer matchförberedande när vi går in och tittar på matchen. Så det var alla spelarna var ute och körde det högbelastande passet. Sen fanns det lite individuella avsteg, men de var relativt få idag. Så att,
vilka var det?
Truppen var bra. Va?
Vilka var det som inte var med på allt?
Nej, men det är ju så utifrån när vi kommer från lägret, så hade vi ju till exempel Stefan Silva som hade som fick en skada där, så att vi har successivt tagit honom tillbaka, så han var stort sett kan man säga med på 75-80% av lagets belastning, och sen så körde han individuellt då till exempel med Sean den sista biten för att successivt stegra honom tillbaka, och vi beräknar honom kan man säga som full träning från och med torsdag. Så att det är så ser det ut.
Men jag tänker lite på det här. Man vill ju vara så ruggigt bra tränad som det överhuvudtaget går. Mm. Å ena sidan. Å andra sidan så vill man ju inte köra slut på sig själv så att man antingen blir för trött när det är match eller går sönder på
större
träning.
Risk för skador, exakt.
Ja. Mm. Hur balanserar man det där liksom?
Ja, men det är ju en jättebra fråga, för det är ju precis det man slits med. Man kan säga att man vill ha så bra fitness som möjligt, men du vill ju också ha så bra fräschhet som möjligt, för att det spelar ingen roll om jag har ett jättehögt tak, om jag sen då ligger väldigt långt ifrån taket. Jag kan inte använda liksom all min fitness för att jag är för trött. Och det ökar också risken för skador. Så man vill ju pusha taket, men jag vill också ha en hög fräschhet så att jag ligger så nära mitt tak som möjligt varje vecka. Och då är det viktigt att försöka ha den här kan man säga, belastningsvariationen i veckan. Det vill säga att direkt efter match så har man, går man ner lite i belastning och sen så går man upp i veckan och pushar upp belastningen så att man successivt tränar spelarna bättre. Och sen så inför match då är det viktigt att belastningen kommer ner igen, så att på match då så ska det ju spritta i benen och vi ska se sådana här studsbollar som Tarik Alunuzi fara upp och ner och ramla kors och tvärs, men ändå är först på bollen igen. Eller Sundgren som forcerar längs kanten upp och sen så ner och upp och sen ner och upp och ner. Det är det vi vill kunna se på matchen.
Jag måste bara fråga dig en sak, därför att många journalister, många kanske är en överdrift, men flera journalister var ju på plats under vårt läger i Dubai.
Mm.
Och för jag tror det var Fotboll Stockholm som var de som rapporterade om Pertans gubbvad.
Ja.
Citerar. Hur anpassar du den typen av träning när du vet att men det är just det här, det är vaden och det är en spelare som är över 30 år gammal? Hur tänker du just i den typen av situationer också för att, liksom, att spelaren i fråga inte ska gå sönder ännu mer?
Nej, men det är allt som alltid när det sker någon typ av skada eller känning eller något sånt här, så är det viktigt med en korrekt bedömning. Vad var orsaken till att spelare XYZ gick sönder eller fick någon form av känning? Och sen så måste vi såklart lära av det om vi inte nu hade ett svar på det direkt. Sen måste vi göra så bra diagnos som möjligt. Sen så får vi sätta upp en plan för hur snabbt kan vi ta den här spelaren tillbaka? Vilka steg måste den gå igenom? Och det är alltid från ett samarbete mellan läkaren, naprapat, jag som fysiotränare och sen så successivt liksom in i full träning. Och i Pers fall så tog det i runda slängar en vecka där på den delen liksom.
Vi pratade ju lite här med förra gästen, Sean, om just monstret Pertan. Det blev ju lite av en viral grej nästan.
En sensation.
Ja, när bilderna på honom kom efter guldet, efter guldmatchen där mot Kalmar. Han är i fantastisk fin form. Hur är det att få jobba med en sån som Pertan?
Ja, Per och inte bara Per. Men det är väldigt många som är... Såklart som spelar fotboll på den här nivån som är extremt bra tränade, och Per är ju definitivt ett bra exempel på en sådan spelare. Och det jag kanske mest imponerad av Per är att liksom, trots sin ålder, och han är inte så gammal på det sättet, men som idrottare. Men han har varit med så pass länge och trots det så är han så otroligt proffsig och professionell, att han varje dag tar hand om sin kropp på absolut bästa sätt. Och det är kul att man ser yngre spelare som också tar rygg på honom och ser liksom vad man kan lära av att en spelare som har varit i elitidrotten så länge och kunna prestera på den här nivån. Och jättekul att han fick pris för en år så Sara i fjol. För att han är noggrann och han tar hand om sin kropp både före träning, efter träning och under off-season så är han ofta, eller när de är lediga de här 6 veckorna, så är han ofta med och kör med mig eller andra. Väldigt ambitiöst för att han hela tiden någonstans vill bli bättre. Så det är många som kan ta av sig eller ta liksom efter det.
Ja, men jag minns ju vår förra tränare Andreas Alm. Han sa ju att en tränares jobb ska inte vara att motivera spelarna, utan det drivet ska komma inifrån spelarna själva. Vilken träningskultur skulle du säga finns i AIKs trupp just nu?
Hur ska man beskriva den?
Just vad gäller liksom inre driv, tänker jag. Eller hur mycket måste du pusha för att det ska bli något gjort, så att säga?
Nej, pusha. Men jag tror att det finns alltid någon form av sån där lite hatkärlek till vissa delar. Och det är lite av omklädningsrummets eller gymmets eller det här skärmen att man tuggar, att man på något sätt, vi ska väl inte göra så mycket varje dag och så här. Men när det väl kommer till kritan så är man beredd att göra ganska, ganska mycket. Det är mer en schablon eller fadäs, tror jag. För att det är en väldigt, väldigt ambitiös grupp. Och ett väldigt hårt jobbande kollektiv. Vilket spelsättet kräver. Det kräver väldigt mycket av att jobba så som vi gör i till exempel när vi ska försvara för att vinna boll i vissa ytor. Det krävs väldigt mycket för att vi ska kunna ställa om och gå till anfall så som vi vill göra. Gärna direkt på omställning, för då är motståndarna inte organiserade. Då finns det väldigt goda möjligheter att göra mål. Många målen förra året gjordes så. Och sen så krävs det också kanske en tålamod att kunna göra saker när motståndaren försvarar sig väldigt lågt och någonstans parkerar bussen. Att hur kan vi då nysta upp det? Då krävs det, kan man säga, aktioner som då sker utifrån att vi har bollen och utifrån de positioner som vi då vill inta. Så att det är en bra träningskultur i HK fotboll.
Är det nu det är dags, Emil?
Ja, kanske.
Jag är nervös.
Kom på en sak som vi har valt att kalla, jag har valt att kalla träningsprogram för ett råsunda fetto.
Är du ett råsunda fetto, Nathalie? Nej. Var har du ditt säsongskort?
Jag har haft mitt årskort på Norra Stå sedan 2000 eller 2001. Och det är ju kontinuerligt fram tills i år, så att,
på den tiden hade jag också årskort där, men inte längre tyvärr. Så nu är jag råsunda fetto.
Ja, du hoppar inte för Norra Stå längre.
Nej, det gör jag inte.
Fy skäms. Men med det sagt så förklara vad ett träningsprogram för ett råsunda fetto är för Johan, så att han förstår vad vi pratar om.
Ja, nej, men jag bara tänker att ibland på matcher när man ändå följer med i växelramsor och sådär, det är jobbigt för mig. Jag är inte riktigt i form. Så jag bara tänkte om du kunde ge mig någon övning här så jag kommer i form inför tävlingssäsongen.
Ja, det är svårt med någon quick fix direkt här. Men,
det är väldigt trångt här i studion också,
ja,
ska jag säga.
Men vi kan ju göra vårt bästa för att ge någon form av, i varje fall, inspiration eller till fortsatt grillning, eller så blir det någon form av motivation istället för,
ja, men
för allt.
Grilla mig lite här nu så jag får känna mig som Pärtan i Dubai.
Ja. Ja. Ja, men vi kan väl börja med att du gör bara några vi ska kalla knäböj på med två ben parallellt här och bara sätter dig ner mot marken, precis.
Det var väl inte så svårt.
Nej, precis. Så upp.
Ja, men det här klarar jag nästan.
Det här klarar du. 10 gånger där. Ja.
9. Bra. 10 kanske. Bra. Jag fuskar lite.
Sen tar du fram med det andra benet där och så gör det samma sak men lite snabbare upp och ner. Ja.
Nu ser jag ut som en riktig jubelidiot här. Ja. Jag tror inte jag gör övningen rätt.
Nej, ingen aning.
Så upp och ner, alltså ja. byter du andra. Ja, precis. Upp och ner. Där bara.
Och så
där,
ner.
Ner.
Så.
Ja, precis.
Jag kan höra dina knän begå självmord.
Menisken är helt slut.
Bra. Och sen så tar du armarna fram där. Ja. Armhävningsposition.
Ja, ner på golvet.
Ja, visst.
Fantastiskt.
Ja. Bra. Och så gör du en armhävning. Där, bra. Och sen så tar du den handen där och så klappar du på den axeln. Där, bra. Och så, ja. Så var det lite för mycket.
Balansen är så. Det vi alltså bevittnar är Emil som blir coachad utav Johan. Fantastiskt spännande. Jag tror att jag tycker synd om Emil faktiskt.
Ja, kom igen. Och upprepa. Ja.
Och det här ska vi göra fort då.
Ja, precis. Lägg på lite hastigt.
Fantastiskt spännande.
Ja, perfekt. Bra. Sista.
Och där dog Emil.
Åh, herregud. Åh, tur att jag inte är fotbollsproffs. Gud, jag hade inte klarat en dag där.
Nej, men du har ju liknande frisyr som Nisse hade sista säsongen. Så det är bara att köra man bun som Zlatan och Nisse och köra på.
Ja, det var nästan, de här tre övningarna om man säger så, nästan, det var uppvärmning på dagens styrkepass för spelarna.
Ser du? Du överlevde.
Minus typ 4 övningar till som kommer sen. Du ska upp uppvärmning innan passet startar.
Behöver du vatten?
Vi häller upp lite här.
Jag tror inte det finns något kvar.
Så, då tar vi lite vatten.
Så det var alltså ett träningsprogram eller ett träningspass för ett råsunda fetto. Tack så hemskt mycket Emil för att du bjuder på dig själv.
Bra jobbat.
Ja, seriöst igen nu då.
Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK.
Hur gör ni och du som tränare för att hålla sig liksom uppdaterad på forskningen inom ditt fält som... Gud, jag måste...
jag kan fråga dig, Johan. Hur håller du dig som fystränare uppdaterad på forskningen? För att, alltså, det som när jag drog fram det här med Lil Garvis och 62, när man sprang liksom Råsta sjön runt ett par gånger i minus 30 och 15 meter snö. Liksom. Mm. Tiderna har ju utvecklats, forskningen har utvecklats.
Det har hänt en del sen
dess. Exakt. Hur håller du dig uppdaterad? Är det så att du går på seminarier? Berätta jättegärna.
Det finns ju flera olika sätt. Jag tror att jag liksom många andra utnyttjar flera kanaler. Dels läser man på egen hand, både böcker och vetenskapliga artiklar. Sen är det konferenser, utbildningar. Försöker gå några utbildningar varje år. Och sen så är det att prata med ett nätverk av personer, både nationellt men också internationellt, utifrån olika kompetensområden som ligger både inom mitt område, men det kan också vara andra områden, till exempel fotbollspsykologi eller något annat. Men framförallt kanske inom mina områden som då kanske mer rör fysträning eller fotbollsfys som jag kallar det, och mer kost och hur vi kan jobba för att optimera kosten på Karlberg för spelarna på olika sätt. Och även efter innan varje match, i halvtid och efter varje match, så finns det liksom grejer som vi kan liksom göra för att få spelarna att prestera bättre, både i form av saker som vi gör aktivt med våra kroppar, men också vad spelarna kan stoppa i sig. Till exempel till i fjol så startade vi till exempel med att göra en återuppvärmning i halvtid, vilket jag tror några noterade. Och det är något som vi testade och verkligen anammade.
Men apropå kost där, så har man ju sett flera klipp att det ofta är pizza precis efter matcherna. Ja. Är det liksom... Det som är grejen efter en match.
Det är nog en sanning med modifikation, om man skulle säga att det är ofta. Men det kanske då kameran har varit framme. Det är några gånger per år så har vi valt att göra det så. Och det är egentligen det mest primära, att spelarna får i sig någonting direkt efter. För att starta den uppbyggande processen igen hos spelarna. Och då finns det egentligen två kriterier. Dels att det ska vara så bra mat som möjligt, såklart. Men det finns också det andra kriteriet, och det är att liksom, spelarna ska gärna äta av det du ställer fram. Och därför så tror vi på en variation där, och att det är inte så att vi slicer upp en hel pizza till var och en, utan det kanske handlar om att ett par slicer som de får då. Men som sagt, det är vid ett par kanske tillfällen när vi av vissa skäl... Det kan vara att vi har spelat väldigt, väldigt många matcher på kort tid, och vi har behöver någon form av variation, eller att det är ett landslagsuppehåll som väntar, så det är väldigt lång tid till nästa match. Och då har vi ibland valt att skapa en variation också för att få med oss spelarna och spelargruppen på ett sätt.
Men om vi går tillbaka till det här med forskningen bara för en sekund här. Hur gör ni sen för att utvärdera att ert arbete funkar så bra som ni tänker er? Liksom, vad har ni för metoder för att utvärdera era metoder, så att säga?
Man kan säga att på lång sikt så försöker vi utvärdera hur spelarnas tillgänglighet är. Hur mycket har vi haft spelarna tillgängliga under säsongen? Det vill säga, vad tillgängligheten varit under matcher? Både under försäsong, vårsäsong, höstsäsong. Och se var någonstans ligger vi i förhållande till... till någonstans guideline, och guideline är någonstans över 90% tillgänglighet. Det är där vi strävar, vi får gärna ligga över det, men det är någonstans cut-offen baserat på forskning då från Football Research Group i Janne Ekstrand. Så det försöker vi utvärdera och se och lära var ligger vi i förhållande till det. Sen utvärderar vi varje vecka, varje dag, så följer vi spelarna med diverse, dels GPSer och dels gör de själva en skattning via en applikation där de skattar sig innan träning och efter träning. Dels hur de känner, om de har någon känning, och sen skattar de även belastningen. Och så handlar det om att jämföra det och så ha en dialog med spelarna och med tränarteamet. Ju bättre dialog, desto bättre kan vi klara av att behålla dem på plan och ändå göra dem bättre och bättre tränade.
Och nu är det ju tisdag som sagt. Mm. Tävlingssäsongen börjar ju på ett eller annat sätt nu på lördag. Mm. Så tävlingsmatcherna drar igång. Och ja. Vad händer nu för din del?
Hur påverkar det träningen liksom, att det går in i skarpt
tävlingssäsong? Är det samma sak hela tiden?
Ja, precis. Det är ju lite tråkigt svar kanske, men det är lite av vi är ju en sport där vi ska prestera från egentligen nu i mitten på februari och ända till november som det var förra året, men det får gärna bli december det här året. Så det är en otrolig, det är som ett maratonlopp. Så att vi kan ju inte bygga någonting för ett 100-meterslopp, utan vi måste kunna sprinta varje helg, och sen under viss tid så blir det torsdag, söndag, eller till exempel onsdag, lördag som det blir kanske det här året. Så vi behöver bygga en gradvis progression, det vill säga att ta dem och bygga dem successivt starkare och starkare, uthålligare, för att kunna klara av hela säsongen. Så jag brukar säga att som bäst tränare, det är vi i slutet av säsongen, för då har spelarna haft så många träningstimmar och pass och matcher i sig. Men däremot är de kanske inte så fräscha för att de har lirat väldigt många matcher. Så det är hela tiden en balansgång. Så vi tränar egentligen inte annorlunda nu på det sättet. Vi har fortfarande en återhämtningsfas efter matcherna. Vi har en högbelastande fas och sen så har vi någon form av matchförberedande fas. Så liksom belastningspucken ser ut som den gör under veckorna, även under säsong. Men det är klart att vi tar lite hänsyn till att vi behöver skapa någon form av uppbyggnad inför en längre säsong. Så därigenom att vi till exempel åker på träningsläger där vi valt att ha ett rejält träningsläger att träna på och inte kanske ha ett matchläger där vi bara spelar matcher. För det kommer vi göra jäkligt mycket under året.
Vad kan vi vänta oss då inför 2019 med AIKs herrlag?
Oj, vad kan vi vänta oss?
Hur kommer det att gå?
Ja, säg det.
Frågar du Nikola Djurdjic från Bayern så sa ju han inför Fotbollskanalen för 2 dagar sedan att de skulle skriva upp att Bayern vinner SM-guld.
Enorm skämskudde på den kommentaren. Gud,
ja. Tror du att vi har någon spelare som skulle gå ut till en journalist och säga så här, bara, kan du... människa bara skriva ner och så här spela in mig när jag säger att Hammarby eller AIK vinner SM-guld och det är mitten för början av februari? Nej.
Nej, svårt att säga att de kanske skulle göra det. Det har jag svårt att tänka mig.
Ingen vinner allsvenskan på pappret i början av februari.
Nej, precis. Och det är ju såklart att det sker ju en kapprustning liksom i alla lag nu, och alla lag förbereder sig. Men resultatmässigt, det, det vill inte jag stå och säga om liksom, för att jag vill ju, jag liksom, jag tror att alla de andra vill ju vinna varje match. Och vinner du alla matcher så ja, då slutar du längst upp liksom. Men
det, och det var det vi som gjorde 2018, inte Bayern.
Exakt.
Även om Djurgic gärna ville fira guldet sen.
De glömde bort att Allsvenskan var 30 och inte 15 omgångar.
Men nej, så att hybris på det sättet lämnar vi till någon annan. Och jag tror ödmjukt kaxig kan man väl vara. Mm. Att man har gjort någonting bra, men man får inte bli bekväm för det.
Nej, för att livet går ju vidare. Och med det säger vi tack så hemskt mycket Johan för att du ville komma och gästa oss här i Radio Råsunda.
Tack så mycket.
Och vi önskar dig lycka till.
Tack så mycket.
Och vi som har gjort programmet idag är jag som heter Emil Östman. Och du, Nathalie
Bergström. Stämmer bra det?
Vi tar om det.
Ja. Jag trodde du visste att jag heter efternamn.
Men
när du
började... Nej, men jag tänkte att du skulle säga ditt eget namn.
Nej, du behöver inte. Kör bara själv. Ja.
Och vi som har gjort programmet idag är jag, Emil Östman. Så har vi såklart också haft Nathalie Bergström här i studion. Alldeles här utanför, bakom glasrutan, har vi haft tekniker Andreas Jakobsson. Producent Joakim Fröberg. Och så har vi också Jimmy Rydén, Rasmus Forsberg och August Spångberg i redaktionen. På lördag, match mot J Södra som vi hatar den här veckan. Nu kör vi. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate lightweight, super packable travel shoes from Allbirds. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.